Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Per, använder du Face ID på din telefon?
Nej, det gör jag inte.
Varför inte då?
Nej, jag tycker att det är lite skrämmande.
Men du använder fingeravtrycket på mobilen kanske?
Absolut, det är väldigt bekvämt för mig.
Vad är det för skillnad?
Men, ja, det är egentligen ingen större skillnad i det avtryck man lämnar ifrån sig. Men all ny sån här teknik som påverkar vår integritet är lite jobbigare i början tycker jag.
Det här är podden Allt du behöver veta om ny teknik. Idag handlar det om ansiktsigenkänning.
Hej och välkomna till podcasten Allt du behöver veta om ny teknik. Det här är en podcast från Sveriges största teknikredaktion. Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör på Ny Teknik.
Och jag heter Anna Åring och är nyhetschef.
Det här avsnittet handlar om ansiktsigenkänning. Det är ett område som blir allt mer intressant. Det sker stora investeringar hos de amerikanska plattformsbolagen som Facebook, Google, Amazon, IBM och så vidare. Samtidigt så sker minst lika stora investeringar i exempelvis Kina som utvecklar stora system för att kunna identifiera sin befolkning i olika sammanhang. Utvecklingen är både intressant och skrämmande. Om man tittar på dig själv då, Anna, du ställer ju frågan om jag använder ansiktsigenkänning i mobilen. Gör du det?
Nej, faktiskt inte. Jag skulle dra igång en ny mobil igår och fick den frågan när jag startade upp den. Men valde att hoppa över det steget för att det kändes inte som att jag var helt redo.
Vi är två teknikbejakande personer som inte använder den här nya tekniken som skulle förenkla vårt liv rätt mycket.
Ja, det är sant.
Vad tycker du om att polisen ska få använda ansiktsigenkänning?
Jag tycker inte i frågan om de ska få använda det eller inte, utan för det kommer de att få göra. På samma sätt som att de har fått tillstånd att använda all annan liksom, teknik för identifiering som har kommit. Från fingeravtryck till DNA. Utan frågan är hur bra kommer den här tekniken vara? Hur säker kommer den vara och träffsäker för att liksom, verkligen identifiera? Liksom, tänk dig tanken att vi skulle ha DNA-teknik som inte var träffsäker. Mm. Det skulle vara liksom, skada rättssäkerheten, tilltron till rättssäkerheten och rättssamhället om det visar sig att tekniken inte funkar.
Samtidigt så ser vi ju då flera amerikanska städer där man faktiskt förbjuder den här tekniken inom polisen, bland annat San Francisco. Vad tror du att det här beror på?
Jag tror att det vi ser är en liksom, process där de kommer också att godkänna det här till slut. Jag har väldigt svårt att se framför mig att det här inte kommer att användas.
Det finns ju egentligen tre områden där de här pengarna investeras i. Och det, ett av dem är ju då polis och försvarsmakt och så vidare. Men det andra är ju också inom handel och retail. Mm. Där man då ska kunna läsa av en kunds ansiktsuttryck när de kommer in i butiken. Och när de håller upp ett plagg så ler de, och då är sannolikheten större att de ska köpa det här plagget och så vidare och så vidare. Vad tycker du om det?
Alltså det känns ju spontant rätt olustigt. Men jag vet också att det finns företag, och bland annat svenska företag, som tittar på hur kan man använda delar av den här tekniken utan att man för den del identifierar mig som person, kopplar ihop med ett personnummer eller så, men mera identifierat att den här personen A har varit inne i butiken då, och så kommer den tillbaka efter en vecka och då beter den sig så här. Så det blir liksom avidentifierade data. I det här avsnittet ska vi få lyssna på en intervju med en svensk forskare och företagsledare. Det är Jörgen Ahlberg på företaget Visage i Linköping. De har jobbat med den här tekniken länge, och han kommer att gå in rätt ordentligt i tekniken på djupet för att förklara vad är det som sker vid ansiktsigenkänning. Sen kommer vi också få höra Amanda Lagerqvist. Hon är forskare på Uppsala universitet och tittar mer på hur funkar det när den här tekniken möter människor och samhället. Vad uppstår det för frågor? Vad uppstår det för rädslor och farhågor till exempel?
Det här avsnittet sponsras av det svenska programutvecklingsföretaget Comsol. Anna, vet du vad Comsol gör?
Ja, de tar fram algoritmer och gränssnitt som sedan används av tiotusentals ingenjörer över hela världen. Deras simuleringsmjukvara heter Comsol Multiphysics, och den började utvecklas för 20 år sedan.
Exakt, och resultatet av Comsols arbete mynnar ut i att våra elbilar exempelvis kan köra mycket längre sträckor, att mobilnätens antenner optimeras för större räckvidd, och att ingenjörer kan lösa problem som var mer eller mindre omöjliga för 10 år sedan. Och vill du veta mer om Comsol, då ska du gå in på comsol.com redan idag. Ja, då sitter vi här med Peter Ottsjö som är techreporter på Ny Teknik. Du är ju den som har bevakat det här området mest och bäst av alla på redaktionen. Välkommen.
Tack.
Varför tror du att de här massiva investeringarna i ansiktsigenkänning sker just nu?
Därför att det är först nu som tekniken har blivit möjlig att genomföra. Den är tillräckligt kraftfull idag, och den behöver också tillgång till väldigt stora datasätt, och det finns det idag.
Vilka är de mest positiva effekterna av den här utvecklingen?
Det är ju att vi kan få det enklare i vardagen. Om det är det vi är ute efter. Man skulle kunna använda biometrisk identifiering på alla möjliga vis.
Använder du det?
Ja, det gör jag. Jag använder det för att låsa upp min telefon. Jag använder det för att betala med i vissa butiker och sådär.
Du är ju faktiskt en av dem som hoppar på ny teknik snabbast. Du är ju chippad och var säkert tidig med fingeravtrycksavläsning och så vidare. Varför är det så intressant för dig att ligga i absolut framkant?
Därför att jag är nyfiken på det och har alltid varit nyfiken på det, men jag tror också att det är viktigt att hänga med i hur teknikutvecklingen ser ut och inte vara rädd för den. Och ju närmare jag är den typen av teknik, desto bättre koll har jag på den och desto mindre skrämmer den mig.
Apropå skrämmande, det finns ju mycket negativa sidor som lyfts fram kring ansiktsigenkänning. Vad känner du inför det?
Ja, det är en väldigt lurig teknik på det sättet att den går att identifiera människor på avstånd utan att de här människorna egentligen behöver känna till det, och därför så går den att missbruka på alla möjliga sätt. Den tekniken är inte perfekt, den gör fel ibland och den kan identifiera fel personer med svåra konsekvenser som följd.
Peter, nu hör ju lyssnarna hur du låter, men hur ser det ut egentligen?
Ja, jag har skägg och jag har bruna ögon och väl lite för grått hår.
Man skulle kunna sammanfatta då att du är den på redaktionen som mest liknar George Clooney. Om ett system för ansiktsigenkänning skulle ta sig an ditt ansikte, hur skulle det systemet gå tillväga?
Det var faktiskt en fråga som jag ställde till Jörgen Ahlberg som är forskningschef och medgrundare på Visage Technologies i Linköping. De håller på med ansiktsigenkänning.
Varför åkte du till just Jörgen Ahlberg på Visage?
Därför att de var väldigt tidiga med ansiktsigenkänning, så de har hållit på med det, varit med från början. Sen har de också lockat till sig några av världens största företag, trots att de fortfarande kan betrakta sig mer eller mindre som en startup.
Då tar vi och lyssnar på det.
Ja, på Visage så gör vi en mjukvara för att analysera ansikten. Och det handlar om att följa ansiktsrörelser för att kunna skapa animeringar. Det handlar om att läsa av ansiktsuttryck. Ser den här personen glad eller ledsen ut? Följa blickriktning. Kolla, var tittar den här personen? Var på skärmen till exempel? Och ansiktsigenkänning. Och känner igen då, vem är det här?
Jag befinner mig i Linköping på en del av Science Park Mjärdevi, som det heter, som är ett teknikkluster. Ett av Sveriges främsta IT-kluster. Ansiktsigenkänning, hur fungerar det egentligen?
Så som det fungerar nu för tiden är att man använder såna här djupa neurala nätverk. Så att det är många, många lager med artificiella neuroner som förädlar informationen allt eftersom.
Det får du nog bena ut lite mer, tror jag.
Man har en bild till att börja med, ett ansikte. Och då måste vi förstås först hitta ansiktet i bilden, och så vrider man rätt det så att det så att säga tittar mot kameran. Sen så är varje pixel på den här bilden går in till en neuron som förstärker eller försvagar det här värdet. Och sen så kommer ett lager till med massa neuroner som där varje neuron tar in alla värden från några av de neuronerna i tidigare lager och kombinerar ihop dem på lite sätt. Så då kan det vara att de till exempel letar efter kanter i bilden. Det är väl det enklaste exemplet. Så man kan se en kontur av ansiktet och såna här saker. Och sen så kommer fler och fler lager som kombinerar ihop de här sakerna på fler sätt. Så att i början är det enkla grejer som kanter och linjer och sånt där. Och sen så småningom så är det mer vad man skulle kunna säga då, mer bildförståelse. Och så ska det komma ut då en signal, en vektor med värden som är någorlunda unik för just det där ansiktet.
När du säger neuroner, då tänker jag ju på celler vi har i hjärnan. Vad är neuroner i det här fallet?
Här är en ytterst förenklad modell av den mänskliga hjärnans neuroner som helt enkelt tar in ett antal värden. Det kan vara 10, det kan vara 1000, som är då utvärden från de tidiga neuronerna. Förstärker eller de lite lagom mycket. Man får träna hur mycket de bara ens ska förstärkas. Summerar ihop dem och så skickar det genom någon olinjär funktion som man har talat om för neuronet att den ska använda. Och skickar ut ett utvärde. Och det är allt den gör. Så att den inte är i närheten så komplex som en mänsklig hjärnans neuron.
När du säger förstärkas, hur går den processen till?
Det är en ren multiplikation. Det kommer in ett värde och så multiplicerar man det med ett annat värde då som gör att det, och en del, du kanske betraktar en neuron som kommer tidigare från det tidigare lager som ganska oviktig, och då multiplicerar man väldigt litet värde, och en annan neuron är väldigt viktig och då multiplicerar den med ett högt värde.
Det här förfarandet att göra på det sättet som du har beskrivit nu, det är inte nytt egentligen, va? Men det har dykt upp en hel del förutsättningar nu som gör att man har kunnat använda det i praktiken. Vad är det som har hänt?
Det är en del saker som hänt. Det är just det här med djupa nät. När jag lärde mig om neuronät på min grundutbildning, då hade de 3 lager. Och det var ingen större poäng att ha fler då heller. Nu så har man hundratals lager, och för att träna alla de här, för att i varje lager finns det kanske då tusentals neuroner, varje neuron har många sådana här förstärkningsfaktorer, många vikter då som ska tränas fram, och då måste man ha jättemycket träningsdata och man måste ha jättemycket datorkraft, och de sakerna fanns inte förr. Nu har man grafikkort om man har många grafikkort som står och som har visat sig vara väldigt bra för att träna neuronet. Och så har man databaser med miljontals bilder. Och det fanns inte förr.
Men om man vill känna igen mitt ansikte på nolltid, hur går det till? Vad behöver programmet? Räcker det med en bild av mig?
Ja, om den har sett dig förut. Den måste ju ha något att jämföra med. Det måste finnas en databas med ansikten och som man då tar ansiktet från kameran då till exempel och så ser man, finns det här ansiktet i den här databasen? Och så, ha, titta, det är ju du.
Hur använder ni den här tekniken i Visage?
Ja, vi själva använder den inte, utan vi tillhandahåller ju den här tekniken då till våra kunder. Och de i sin tur använder det på olika sätt. Någon sån här bankapplikation, att man ska kunna jämföra sitt ansikte med det på sin ID-handling. Att man ska se att det är rätt person som loggar in på en dator eller på ett fordon.
Vilka möjliga konsekvenser eller faror ser du med tekniken?
Ja, det är ju det. Man kan ju plötsligt alltid bli igenkänd. Det kan ju bli så att om de här teknikerna och databaserna får flöda fritt på internet, att det plötsligt finns de i var mans mobiltelefon, och så vet man det att var du än är så, och folk har kameror, och folk har kameror, så kanske det finns ett spår av dig.
Det har faktiskt testats det där också, va? Det var något fall i Ryssland där det var någon kille som tog bilder på kvinnor på tunnelbanan och sedan matchade dem mot sociala medier och lyckades då spåra de här kvinnorna på det sättet. Det skulle kunna vara en sån fara då, så är det lite så du tänker?
Det är så jag tänkte. Det är så jag tänker. Där var ju en social medieplattform i Ryssland, V-kontakt, om jag nu uttalar det rätt, som hade läckt. Eller det gick att tröska sig igenom deras ansiktsprofilbilder och träna ett neuronät på det. Och sen så kunde man känna igen väldigt många människor. Och även om man inte får en direkt träff, det här är den här personen, så kanske man får upp en lista på, ja, det är troligen en av de här 10 personerna. Och sen kan man ju titta själv.
Den vetskapen om att det kan användas på det sättet, vad innebär det för er som bolag? Är det någonting ni tänker aktivt på att jobba med?
Det är ju när vi får kunder som köper det här och vill att vi hjälper och utvecklar, att man tänker efter, vad är det vi utvecklar? Och det andra är ju att hålla på data.
Ni gjorde även ett projekt ihop med NFC, som är Nationell Forensisk Centrum, och polisen, va? Vad gick det ut på?
Ja, det var vi och så var det Linköpings universitet som var med på både datorskeende och på de etiska bitarna. Två olika grupper. Och så polisen då.
Hur gick det till rent praktiskt när ni genomförde testet?
Vi satte upp en kamera på en konferens där folk fick välja om de ville gå förbi den eller inte och se om vi sen kunde hitta människorna i folkmassan. Vad är det som begränsar tekniken? Vad är det som man kan göra? Tidigare sa jag, vad är det man får och vad man bör göra? Vad kan man göra? Var ligger teknikens begränsningar? Och vad kommer att ligga i teknikens begränsningar? Går det att ta en mobilbild och jämföra med bankomatfoton och så vidare?
Det är inte så enkelt som det kanske kan verka, va?
Nej, folk tenderar till att glömma det där att man måste ju faktiskt ha ett bra bild på ett ansikte för att göra en ansiktsigenkänning. Sitter en kamera i taket och tittar rakt ner och ja, men du har keps på dig här. Det är inte mycket av ditt ansikte som syns då. Många kameror är ganska gamla. När någon går förbi i hög fart så blir det sån rörelseskärp att bilderna blir ju helt oanvändbara. En bankomatkamera, då är det en sån här vidvinkelobjektiv och så ser man från sidan och då blir det också svårt att jämföra med en frontalbild, även om det faktiskt kan gå. Och det är mycket såna här praktiska saker som gör att ibland är det inte alls så användbart som som man skulle kunna tro.
Jag tänker mig en framtid där vi använder biometrisk identifiering och kanske framförallt ansiktsigenkänning till det som vi... Vi kan redan använda bank-ID med till exempel vissa telefoner, så kan du låsa upp bank-ID med ansiktsigenkänning. Men jag tänker att vi kan betala med gå på tåget utan att visa någon biljett och så vidare. Tror du att det är en rimlig möjlig framtid?
Ja visst, på samma sätt som fingeravtryck har slagit igenom. För bara några år sedan så var ju fingeravtryck omöjligt att använda i såna här kommersiella tillämpningar, för att fingeravtryck förknippades med brottslighet, att det var något man fångade skurkar med, och ingen ville lämna sitt fingeravtryck liksom, för att det tror att jag är en skurk. Och nu är det allmänt accepterat, så det kan mycket väl bli så med ansikten, just för att det är bekvämt.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jörgen Ahlberg, forskningschef på Visage, en av pionjärerna i Sverige på det här området. Visage jobbar ju med att se de tekniska möjligheterna med ansiktsigenkänning, AI. Men vem har egentligen bett om den här förändringen i samhället? Vad betyder det här för oss människor att våran kropp digitaliseras på det här sättet? Att vi loggar in med vår kropp? Att data om vår kropp lagras kanske kan användas av företag? Sådana frågor ska ett helt nytt och stort forskningsprojekt ta sig an som heter WASP-HS. 660 miljoner kronor ska användas för att kolla på hur det här teknikskiftet påverkar människor och samhället. Ett av de projekt som har fått pengar leds av Amanda Lagerqvist. Hon är docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Uppsala universitet. Vi har pratat med henne.
Det känns ju fantastiskt att få ett sånt här forskningsprojekt i den här tiden när hela vår mänskliga livsvärld genomsyras av ny teknik. Och det handlar om ansikts- och röstigenkänning, om teknik som kartlägger våra handrörelser på pekskärmar och sådär. För att befästa vår personlighet, våra begär, våra konsumtionsbeteenden, vår psykiska hälsa och ohälsa.
Du nämnde där att det finns existentiella dimensioner av det här. Vad kan det vara för någonting?
Alltså det handlar ju om att vi är fullt medvetna om att det här reser massor med frågor kring integritetsskydd och säkerhet och huruvida tekniken är tillförlitlig och om den är liksom rättssäker på olika sätt. Men den berör oss också på ett djupare plan. Den rör tillvarons grundvillkor på olika sätt. När vi naglas fast vid data och värderas genom våra data så vill vi resa frågor om vad som händer med relationen mellan människovärdet och datavärdet till exempel.
Man pratar om etisk AI. Vad är då icke-etisk AI för någonting?
Om du tänker att ansiktsigenkänning till exempel kan identifiera en person extremt snabbt, men när man kan registrera alla människor och de på något sätt hamnar i ett likartat register, så finns det ju frågor kring övervakningsproblematiken och integritet och privatlivets helgd, eller vad man ska säga.
På vilket sätt ska ni undersöka det här? Hur går man tillväga för att ta reda på de här sakerna?
Alltså, vi tänker att det finns en så trängande kunskapslucka för både vetenskapssamhället, för politiker, investerare och designers kring hur människor redan idag lever med automationen. Och då behöver vi å ena sidan genomföra etnografiska fältarbeten med användare av teknik, med ungdomar på Tekniska museet som vi planerar att göra, som ställs inför olika former av ny teknik och olika dilemman, etiska dilemman. Vi ställs på något sätt inför att nu väntar ett nytt århundrade med AI. Och ofta får vi höra att nu det här kommer att förändra allt. Men för vems skull?
Mm.
Vem har bett om den här förändringen? Vilka verkliga samhällsproblem kan den lösa?
Mm.
Vi kan inte bara reducera frågan till att vi ska delta i någon sorts race med andra länder. Och vi har ju förstått att det är svårt att avkräva de stora jättarna på den här marknaden någon som helst ansvar för vad de gör, om vi tänker på sociala medier och så. Vad händer när de krafterna använder tekniken och börjar registrera allmänna medborgare som kan identifieras både utifrån var man befinner sig och vad man gör och vad man vill och vad man köper och sådär. Så det är stora frågor kring integritet. Vi har också planerat att jobba tillsammans med Chalmers Artificial Intelligence Research Center för att jobba med AI forskare redan från början över både vetenskapsgränser och gränser mellan olika samhällssektorer på ett ganska innovativt sätt, tänker jag mig.
Ni ska jobba med det här i 5 år. Har du någon förhoppning idag om vad det här ska leda till?
Som humanist har man ofta förhoppningen om att man ska kunna bidra till att frågor kommer på bordet på något sätt. Hur mår vi i det här rankingsamhället? Vad har vi för möjligheter att välja bort? Men sen hoppas vi ju också att vi tillsammans med Chalmers och Chair ska kunna påverka hur de som sen har makten att bygga AI tänker.
Så de som nu sitter i Sverige runt om och utvecklar teknik eller planerar att utveckla teknik kring AI och biometri, de ska kunna tänka, men jag ska nog prata med den här forskargruppen också.
Ja. Och de ska känna sig välkomna att ta kontakt. Mm. För det här är en ny sorts humaniora. Mm. Det vill säga, vi är generativa. Vi vill vara med i skapandet av den värld som kommer.
Tack så mycket, Amanda Lagerqvist.
Tack.
Ja, då har vi ju hört ett reportage från Visage som har beskrivit möjligheterna och tekniken bakom ansiktsigenkänning. Och sedan då fick vi höra Amanda Lagerqvist som ska forska i, man kanske kan kalla det för riskerna med ansiktsigenkänning och egentligen vad det här innebär för oss som individer. Peter, du har ju bevakat det länge. Hur sammanfattar du de här två samtalen?
Ja, det ena är ju att det är häftigt att vi har ett ganska litet svenskt bolag som har lockat några av de största varumärkena i världen till att jobba med dem när det gäller ansiktsteknik. Det andra är att Amandas forskning tror jag blir superviktig framöver, därför att det är en aspekt av det här som tenderar att glömmas bort, eller har glömts bort hittills i alla fall.
Peter, vad skulle du säga är det som har fått styra hittills i utvecklingen av ansiktsigenkänning, till exempel annan biometri och AI?
Ja, det är väl att ansiktsigenkänning har fått, alltså den typen av teknik har ju fått styras väldigt mycket av vad som är tekniskt möjligt. Och i takt med att artificiell intelligens har utvecklats som det har gjort de senaste åren, så har alla rusat åt det hållet utan att tänka på, men vad är konsekvenserna, vad leder det här till? Och det känns ju som att Amanda Lagerqvists forskning faktiskt är ett bra försök att ta itu med de frågorna.
Har du någon uppfattning om hur den här typen av teknik skulle kunna förändras eller påverkas av att vi mer tänker ur den liksom enskilda människans perspektiv?
Ja, jag tror att på samma sätt som GDPR, dataskyddsförordningen som ska stärka privatlivet, och ansiktsigenkänning ingår ju på sätt och vis där i GDPR också, men jag tror att den typen av reglering kommer att vara viktigt. Sen är frågan hur mycket den hjälper i praktiken, men det kan vara ett sätt. Ett annat sätt är väl helt enkelt att folk måste bli mer medvetna om hur den här tekniken kan påverka dem, för jag tror att det finns inte särskilt mycket kunskap om det idag.
Mm.
Men det finns ju egentligen, man kan ju säga att det finns två läger när det kommer till AI, där vi har då Elon Musks läger som verkligen börjar prata mer och mer om etiken bakom AI. Och sen så har du ett annat läger där Google framförallt tänker att vi är i vår linda bara i utvecklingen, och det är för spännande helt enkelt för att man ska börja begränsa redan nu. Vad ställer du dig någonstans?
Artificiell intelligens, om man tar det begreppet, alltså ansiktsigenkänning ingår ju där, men, eller gör i alla fall ansiktsigenkänning möjligt. Det är ju en sån potentiellt omstörtande teknik att ytterligheterna, alltså det goda och det potentiellt dåliga med tekniken, är så enorma. Och därför så blir det väldigt polariserat också. Så att jag vill ju ha allt det häftiga som både artificiell intelligens och ansiktsigenkänning skulle kunna leda till. Men man får ju inte vara naiv, och man måste ju ta ansvar när man skapar den typen av sprängkraft.
Per, i början av det här avsnittet så avslöjade du då att du är själv skeptisk till att liksom säga ja till att använda ditt ansikte och till exempel logga in på mobilen. Efter att ha jobbat med det här avsnittet och lyssnat på de här experterna, har du ändrat dig någonting?
Nej, det kan jag inte påstå att jag har gjort. Jag är ju teknikbejakande på det sättet att jag tycker att det är otroligt intressant att läsa och lära och kunna och känna till allt det senaste. Men jag är inte den som hoppar på den nya tekniken först, så att jag kommer nog avstå det här ett tag till. Plus att jag är väldigt mån om min digitala integritet i allmänhet. Mm. Alltså jag har alla säkerhetsinställningar inställda i mina sociala medier och så vidare och så vidare. Så att jag kommer nog vänta lite till. Men det är klart, bekvämligheten. Jag använder fingeravtrycket utan problem.
Mm.
Det säger det mesta.
Och snart vet vi inte. Alltså det kanske inte är så att det är du, läget att du måste säga ja till mobilen och använda ditt ansikte, utan det kanske är samhället som säger ja åt dig, att det här kommer användas i butiker och ute i samhället.
Ja, och framförallt kanske på flygplatser.
Mm.
Och då skulle det vara väldigt smidigt att inte behöva visa upp ett pass, man bara går igenom och the bad guys blir bara utplockade random utan att man själv märker det.
Mm. Om vi nu kan lita på att det är så träffsäkert.
Ja, otroligt intressant ämne. Peter, du kommer fortsätta bevaka det här och skriva om det på Ny Teknik, eller hur?
Absolut.
Vi närmar oss avslutet på det här avsnittet. Vi tackar dagens huvudsponsor Comsol. Nästa avsnitt publiceras om 2 veckor och då handlar det om smarta mobiler.
Ja, vi har testat i stort sett alla årets prestigemobiler som har släppts. Och våra egna experter på redaktionen kommer hit. De berättar om årets flippar, floppar, andra tydliga trender på mobilmarknaden.
Mm. Och givetvis kollar vi även om det finns ett skäl, ja, huvudtaget om det finns något skäl att köpa Samsungs vikbara Fold för 23 000 kronor. Som du, Peter, faktiskt har testat också. Mm.
Absolut, jag har den här på redaktionen. Ja. Det är många som är nyfikna på den.
Precis, så att den kommer vi prata lite extra om. Och vi spanar även in mot 2020 som väntas bli startåret för 5G-mobiler.
Alla avsnitt och bonusklipp också finns på Acast, Spotify, iTunes och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt.
Och har du åsikter om det här innehållet eller tips på ämnen vi ska prata om eller intressanta personer som du vill att vi intervjuar och pratar med, så kan du gärna mejla till redaktionen@nyteknik.se. Jag heter Per Danielsson.
Jag heter Anna Åring. Tack för att du lyssnade. Vi hörs om 2 veckor. Hej då!
Hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.